Hallå där! Ni ska känna er mycket varmt välkomna tillbaka till Bibeltimman och till våra studier av Uppenbarelseboken. Det är så roligt att du vill lyssna. Jag som undervisar, jag heter Gert Torstensson. Jag är pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Vi har den här Bibeltimman klockan 20.00 varje tisdag kväll. Vi håller till på Zoom. Och om du vill vara med live så att säga, så kan du gå in på vår hemsida. Där finns det mötes-ID och du är jättevälkommen att vara med. Var du än bor så att säga. I kapitel 1 så fick ju Johannes möta en som liknade en människoson. Och vi förstår att det är den förhärligade Jesus det är frågan om. Och Johannes ser honom mitt bland sju ljusstakar av guld, och han har dessutom sju stjärnor i sin högra hand. Och i den sista versen i kapitel 1 så får vi veta vad dessa ljusstakar och stjärnor symboliserar. Så jag börjar med att läsa sista versen i kapitel 1, vers 20. Det står så här: detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand och de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar. Och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. De sju ljusstakarna symboliserar alltså de sju församlingarna. I Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Det är ju ganska tydligt. De sju stjärnorna representerar församlingarnas änglar, står det. Och vad som menas med församlingarnas änglar är inte lika självklart. Om du tittar nu i första versen i kapitel 2 så står det ju där: skriv till ängeln för församlingen i Efesus. Och likaså i vers 8: skriv till ängeln för församlingen i Smyrna. Och vers 12: skriv till ängeln för församlingen i Pergamon. Och på samma sätt så inleds vart och ett av de här sju breven. De är adresserade till ängeln för församlingen. Och vissa bibelkommentatorer då menar att stjärnorna avser församlingens ledarskap i någon mån. Kanske dess föreståndare, dess pastor eller deras äldste. Andra menar att det kan vara fråga om församlingarnas skyddsänglar som en påminnelse till Johannes om att skyddsänglar faktiskt finns och att de vakar över Guds folk. Vi läser ifrån Hebreerbrevet 1, vers 14. Är inte änglarna andar i Guds tjänst utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? En ytterligare tolkning är att det kan röra sig om dem, eller att det kan betyda de personer som har fått uppdraget att föra de här breven från Patmos där Johannes befinner sig och leverera dem till de olika församlingarna. Och vilket som är det rätta är faktiskt en sak som vi inte med säkerhet kan svara på och veta, så vi får låta det vara öppet. Men Johannes får nu uppmaningen att skriva en hälsning till var och en av dessa sju församlingar. Det är Jesus som dikterar för Johannes, kan vi säga. Och de här breven, de brukar ju kallas för sändebreven, Jesusbreven eller herdebreven. Nu ska vi också veta att det är ju inte bara den här specifika hälsningen de ska få som gäller den egna församlingen, utan det är ju hela Uppenbarelseboken som ska läsas i församlingarna. Alla församlingarna hör hemma i nuvarande västra Turkiet, och den ordning som städerna räknas upp i skulle kunna vara en helt naturlig resrutt för den som i tur och ordning ville besöka församlingarna. Alla de här sju breven, de har ett gemensamt mönster, en gemensam struktur. Det kanske inte är någonting som vi lägger märke till när vi läser, men, Men bibelförklaringar av det här slaget skulle vi kunna ha till uppgift då att hjälpa dig att se sånt och som kan också bli till hjälp för din vidare bibelläsning. De är alltså skrivna efter en viss mall skulle man kunna säga. Men innan jag beskriver det mönstret så kan vi ju läsa det första brevet, det som är till församlingen i Efesos. Så kan vi ta hjälp av det sen när vi beskriver mallen och mönstret. Så vi läser de 7 första verserna i kapitel 2 ikväll. Skriv till ängeln för församlingen i Efesos. Så säger han som håller de 7 stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de 7 ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men jag har en sak emot dig, att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Men den fördelen har du att du hatar nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Varje brev börjar alltså som vi har sagt, skriv till ängeln för församlingen. Det är alltså brevet är adresserat till församlingens ängel och därefter kommer en presentation av människosonen och om Jesus som talar. Så säger han som. Det är alltså Jesus som talar till församlingen och innan han talar ut sitt budskap och vad som ligger på hans hjärta så presenterar han sig med ett karaktärsdrag som är hämtat från kapitel 1 och från Johannes uppenbarelse av människosonen där. Och den egenskapen är ofta relaterad till förhållandet i församlingen som det gäller i det här fallet då Efesos. Så säger han som håller de 7 stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de 7 ljusstakarna. I Efesos bör de vara medvetna om att Jesus som nu skriver till dem och som hälsar till dem känner till allt. Inte bara det som verkar vara på ytan och som kan bedömas på ett mänskligt sätt, utan han ser längre, han ser djupare, han ser till våra hjärtan, han ser till våra hjärtans motiv. Och säg då att stjärnorna skulle vara ledarna i församlingen, så finns de i Jesu högra hand. Det är en ganska god tanke att han håller dem i sin hand. Och det innebär ju både att de är i hans omsorg men samtidigt att de också står under hans auktoritet. Han har makten över dem och han kan flytta på dem om så skulle behövas. Sen den tredje punkten eller den tredje avdelningen skulle vi kunna kalla för jag känner eller jag vet. Där Jesus berättar vad han känner till. Han som vandrar bland ljusstakarna. Vad han vet om församlingen. Han gör liksom en analys. Och så kommer han med uppmuntrande. Det finns någonting att uppmuntra. Så att han är medveten om vad som händer i församlingen. Och hur församlingen mår. Den fjärde delen innehåller ofta en förmaning. En varning. Som kräver omvändelse, ibland är den väldigt stark. Så där så att vi lättkränkta västerlänningar nästan ryggar till. Men jag har en sak emot dig, att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, Om du inte vänder om kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Vi kan ju känna vibrationerna, vi kan känna allvaret, analysen ifrån Jesus. Den är klockren, den är knivskarp. Människosonen med ögon som av eldslågor, han som ser allt och inför honom ligger allt uppenbart. Vi förstår här att det finns liksom inget utrymme för eller någon anledning till att vi skulle ifrågasätta det som människosonen säger och beskriver. Och så avslutas varje brev dels med ett löfte till den som vinner seger, till den som omvänder sig, till den som håller fast. Och sen dels den här återkommande uppmaningen att höra vad anden säger till församlingarna. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Varje Jesusbrev har den här grundläggande strukturen. Det kommer vi se sen när vi går vidare och läser de andra breven. Det är skrivna efter en mall, om jag får uttrycka det så. Skriv till ängeln i församlingen, så börjar varje brev. Så säger han som Jesus presenterar sig med något karaktärsdrag, oftast hämtat från kapitel 1. Tredje avdelningen, jag känner, jag vet hur ni har det. Jag som vandrar bland ljusstakarna, säger Jesus, jag vet hur ni mår, jag vet hur läget är. Den fjärde delen innehåller ofta en varning, en uppmaning till omvändelse. Och så avslutas det med ett löfte till den som vinner seger. Och vi har ju sagt att de här sju församlingarna, de representerar Guds folket i alla tider, att budskapet är tidlöst, även om det givetvis betydde något för dem där och då. Det här var ju en verklig beskrivning av församlingen i Efesus, och det betydde verkligen någonting. Det var undervisning för dem, väldigt angeläget budskap. Men när vi läser de här breven så kommer ju vi också att inse att det här är undervisning också till oss. Den är lika aktuell för oss idag. Så därför vill inte jag ha allt för bråttom när vi går igenom kapitel 2 och 3. Varje sändebrev är som ett väckelsemöte. De uppmuntrar, de inspirerar. Men samtidigt så finns det en ton av allvar, en väckelseton, en ton av omvändelse. Så när vi läser de här så kallade Jesusbreven eller sändebreven då, så kan vi ju särskilt vara uppmärksamma på vad församlingarna uppmanas vända om ifrån. Och sen också på de löften som ges till de som segrar och till den som tar vara på profetians ord. Något kort bara om staden Efesos. Efesos är provinsen Asiens mest betydande stad, och den är faktiskt den tredje största staden i hela romarriket efter Rom då och Alexandria som ligger i Egypten. Och här låg ett centrum för dyrkan av fruktbarhetsgudinnen Artemis. Artemis tempel. Församlingen grundades av Aquila och Priscilla. Det läser du om i Apostlagärningarna 18. Och det står också om Paulus att han var verksam här i 3 år under sin tredje missionsresa. Och enligt Nya Testamentet så var Timoteus en av ledarna i församlingen på 60-talet. Dessutom kan det vara spännande att nämna att enligt traditionen så bosatte sig aposteln Johannes här efter Jerusalems förstörelse år 70. Och om det är nu då så att Johannes hade varit föreståndare i Efesos, det är väl ganska troligt att tänka att han i alla fall hade haft inflytande, så höjs säkerligen hans puls en del när han nu får veta att det första brevet är ämnat för Efesos och blir skrivet till ängeln för församlingen där. Jag läser vers 2 och 3 igen. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. De får beröm för sin uthållighet. För att de har, så att säga, vakat över församlingen. De har stått emot onda människor och de har avslöjat villolärare. De har vakat både över lära och över livsstil. Och man arbetade väldigt hårt och intensivt. När Paulus på tillbakavägen till Jerusalem efter sin tredje missionsresa, han höll ju till framförallt i Efesos då. Sen tog han en sväng och besökte sammanhang som han hade funnits i tidigare. Och när han är då på sin seglats tillbaka till Jerusalem så står det att han kallar till sig de äldste i Efesos till ett möte i Miletos. Och det ska vi läsa, vad han säger till dem där. Vi kan gå till Apostlagärningarna kapitel 20. Så läser jag från vers 28, några versar framåt. Det står så här: ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande har satt er som ledare. Till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag lämnat er ska rovlyssna vargar tränga in bland er och det kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Så om vi jämför de här båda sammanhangen så kan vi ju ana att församlingens äldste verkligen hade tagit Paulus uppmaning på allvar. De hade vakat över församlingen, de hade vakat över jorden, de hade avslöjat falska lärare. Och Jesus berömmer dem för det. Så kommer vi då till vers 4. Men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Ibland undrar man om det kan vara så att i sammanhang där man betonar läran väldigt starkt och arbetar för renhet och för att hålla villolärare utanför, så kanske det är lätt att få lite slagsida på församlingsskeppet och tappa lite av den andra sidan. Det kanske var så för församlingen i Efesos att i de teologiska krig som de hade utkämpat så hade de förlorat förmågan att älska ofullkomliga människor. Och om de inte omvände sig från sin kärlekslöshet så måste ljusstaken flyttas. Det visar sig ju faktiskt att en församling som inte visar kärlek saknar existensberättigande. Om vi nu får tro på vad Jesus säger, och det vill vi ju göra. Trots hårt slit och trots vaksamhet så kunde Jesus ändå tänka sig att flytta ljusstaken från dess plats på grund av det. Och de här orden är ju som ett eko från det som Paulus skriver i det vi brukar kalla för kärlekens lov i 1 Korintherbrevet 13. Att om jag talar både människors och änglars språk, om jag har profetisk gåva, om jag vet alla hemligheter, har all kunskap och all tro, och om jag till och med låter bränna mig på bål men saknar kärlek, så betyder det ingenting, så är jag ingenting. Kärleken till Gud och till andra människor, det är det avgörande i församlingens liv och funktion. Församlingen finns ju till på grund av den kärlek som Jesus har visat oss genom att dö på korset. Ett nytt bud ger jag er, säger Jesus, att ni ska älska varandra. Och eftersom jag har älskat er, är ni skyldiga att älska varandra. Vad är den första kärleken? Är det, vi kanske tänker i en första tanke att det är någon slags euforisk känsla som man har som nykristen. Men den första kärleken, det är ju egentligen Guds kärlek. Guds kärlek till oss. Vi älskar, står det, därför att han först har älskat oss. Och att vi har vår sanna identitet just i detta. Att vi är älskade av Gud. Inte för det vi gör i första hand, utan för dem vi är. Vi kan faktiskt tycka kanske att Johannes, när han skriver Johannes evangeliet, är lite stöddig när han kallar sig själv för den lärjunge som Jesus älskade. Men det betyder ju inte att inte Jesus älskade de andra apostlarna. Men Johannes hade sin identitet i denna kärlek. Han hade verkligen fått möta den villkorslösa kärleken. Och den låg sedan till grund i hans liv för att älska andra. Det är inte så att Jesus inte tyckte om de andra, men Johannes hade sin identitet i detta så starkt att han var älskad av Jesus. Och mycket tyder ju på att församlingen i Efesos, i alla fall i viss mån, hade lämnat det här beroendet av Gud. De hade hamnat i en aktivism som byggde mer på mänsklig förmåga och kraft. Vi läser vers 5. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Kom ihåg hur det var, säger Jesus. Kom ihåg hur ni agerade från början. En attackerad och en förföljd kyrka kan lätt bli inåtvänd. Den kan bli självförsvarande och till viss del misstänksam. Man sluter sig på ett osunt sätt. Och Jesus, han uppmanar församlingen att återvända till sina första gärningar. Att vända sina ansikten utåt. Inte bara inåt, utan vända dem utåt i visad kärlek till andra människor. Beviset på sann kärlek är att leva för andra. Sanningen är viktig. Läran ska försvaras. Men den får inte härska på bekostnad av kärleken. Gärningarna ska ju vara ett resultat av livet med Gud och i Gud. Ett gensvar på den kärlek som vi har fått uppleva från Gud till oss. Att ge som gåva det som vi själva har fått som gåva. Vers 6. Men den fördelen har du att du hatar nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Jag ska inte gå in så mycket just nu på vad nikolaiternas gärningar är. Vi återkommer mer till det i brevet till Pergamon. Men förmodligen så är det fråga om en gnostisk influerad rörelse. Den första kristna församlingen hade förhållandevis stora problem med något som kallades för gnosticism. En tro uppblandad med mänsklig intellektualism och filosofi. Någonting som ju var antikens kännetecken. Men lägg märke till i alla fall att de hatade inte nikolaiterna, utan det var deras gärningar. Och det är ju så att vi behöver ju inte heller dela andras livsstil eller åsikter, men det i sin tur ger ju oss inte tillåtelse att stöta bort människor. Vers 7. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Det handlar givetvis inte om våra fysiska öron, utan det handlar om varje på nytt född kristens förmåga att lyssna till den heliga andes röst. Att uppfatta den heliga andes röst, att vara noga att öva upp den förmågan och att också lyda den rösten. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Det är vad anden säger och det är löfte som kommer till församlingen i Efesos. Och många av de här löftena som kommer i slutet av varje brev får en djupare förklaring längre fram i Uppenbarelseboken. Här läste vi: och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Vi ska läsa ett stycke ifrån Uppenbarelsebokens sista kapitel som handlar om det nya Jerusalem. Uppenbarelseboken har ju 22 kapitel, så gå till kapitel 22 och så läser jag de tre första verserna för dig. Det står så här: och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt 12 gånger. Varje månad ger det sin frukt och trädets löv ger läkedom åt folken. Här beskrivs ju vår framtid, evigheten hos Gud. Visst låter det underbart? Om vi nu påminner oss om Edens lustgård som vi läser om i första Mosebok och så i samband med skapelsen, så vet vi att det stod två träd i Edens lustgård. Det var dels livets träd då och kunskapens träd. Frukten från livets träd gav evigt liv med Gud, medan frukten från kunskapens träd gav förmågan att skilja mellan ont och gott. Och vi vet ju att de första människorna blev tillsagda att inte äta av det trädet. Men det gick ju så där. Och i den kommande världen, i den nya Jerusalem, så finns inte det trädet med. Inte något kunskapens träd, bara livets träd. Och vilken underbar beskrivning. Livets träd bär frukt varje månad, 12 gånger om året. Och ungefär, det är väl ungefär så länge som det finns frukt på ett träd en månad. Det betyder att det finns väl frukt hela tiden. Och löven på trädet ger läkedom åt folken. All förbannelse är bruten, va? Och dig som segrar och dig som håller ut i prövningen och dig som håller fast när världen lockar med alla sina förföriska alternativ, och dig som förblir i Jesus Kristus i vinstocken när förföljelsen kommer, och dig som omvänder dig och gör dina första kärleksgärningar, och dig, säger Jesus, ska jag ge att äta av livets träd. Visst sporrar det oss. Visst uppmuntrar det oss och inspirerar oss, inte ge upp, inte tappa taget, utan hålla fast i Jesus. Och visst sporrar det oss till omvändelse, till att göra de första gärningarna. Till att visa Jesu kärlek i vårt umgänge och till våra medmänniskor. Därför, mina vänner, så skulle jag vilja komma med en hälsning och en uppmaning till dig just nu. Se människor där du går fram. Hälsa på människor, gärna med namn. Och varför inte kosta på dig ett leende, för det är gratis. Och finns till för andra och var med och fyll deras behov. Lev för andra, jag tjänar Herren med glädje för att allt ni har gjort för en av dessa mina minsta, säger Jesus, det har ni gjort för mig. Så Gud välsigne dig och på återhörande.